Välkommen till podden Lev ditt drömliv med mig, John Andreas, gentleman's coach, livsstilscoach, peppare, motivatör, inspiratör.
Och med mig, Erik Olsson, hälso- och äventyrscoach vid Two Strong Arms, upptäck din urkraft. Poddens syfte är att motivera och inspirera dig till att våga ta de avgörande stegen för att uppnå just ditt drömliv.
Vi lyfter livsfrågor, optimal hälsa och äkta rörelseglädje. Vi spelar in vår podcast på kontorshotellet Entreprenörsgata i centrala Göteborg. Ja, då var vi här igen. Då är Erik på Entreprenörsgatan Coworking Space, Kungsgatan 4. Ännu en gång.
Ännu en gång är vi här på Entreprenörsgatan. Och idag har vi faktiskt ett väldigt spännande avsnitt. Och vi har en väldigt spännande gäst som jag faktiskt träffade för första gången. Det var ju inte denna sommaren utan det var ju sommaren innan. Så man blir ju förskräckt när tiden går så där. Men för en tid sedan och... Han deltog på den föreläsningen som jag hade inom Primal och Paleo, liksom en sån här funktionsmedicinsk grund som jag hade här just faktiskt på E-gatan. Så idag har vi nöjet och den stora äran att presentera Jonas Bergqvist. Ba-bam! Så Jonas, vi vill gärna höra lite om dig. Vem är Jonas Bergqvist och vad har du för bakgrund och var kommer du ifrån och vad gör du för någonting? Så berätta gärna lite om dig själv.
Ja, vad gör jag egentligen? Man får ju ibland tänka till. Vad är det man sysslar med om dagarna? Och det är inte likadant idag som det var för 5 år sedan. Men jag är ju utbildad ekonom från början som salade om helt och hållet till hälsa och medicin. Läste in sjukgymnastprogrammet, började jobba som sjukgymnast och personlig tränare och rörde mig mycket i träningsvärlden. Och sen gled jag över mer och mer mot kost och livsstil och helheten. Älskar att utbilda och föreläsa. Så jag startade en skola 2007. Genomgått ett antal namnbyten och olika inriktningar. Så där, men jag tror att det var 2015 som vi döpte om oss till Paleo Institute. Så... utbildad kost- och hälsocoacher och personliga tränare med paleobudskapet som grund, som genomsyrar allt vi gör. Och har sedan dess också gängat mig med ett par goda kollegor och hittat lite olika spår ut från mitt huvudspår. Så utbildad tillsammans med Peter Martin, svenska vårdgivare, läkare och sjuksköterska och andra vårdgivare i paleo och funktionsmedicin. Och jobbat tillsammans med Johan Birak som kommer från näringslivet och där så kopplar vi ihop hälsa, ledarskap, kommunikation och organisation. Så att det är lite olika stickspår. Men jag brinner ju för allting som har med evolution, paleo, hälsa, funktionsmedicin att göra. Jag försöker kanalisera ut det på olika sätt. Jobbar inte så jättemycket one-to-one coaching, är ytterst sparsamt, men tycker dock det är väldigt viktigt att göra. Man håller ju kontakt med gräsrötterna och hantverket någonstans. Men utbildning och föreläsning är ju det som upptar min stora del av vardagen. Och en stor del är ju ganska mycket också att bara bygga organisation och bygga samarbeten och formalisera avtal och sätta struktur på allting man gör. Det skäl ju också en del tid. Det har ni väl också märkt.
Amen. Amen.
Amen. Men hur kom du in på den här banan då?
Ja, från början var det att jag har aldrig haft någon ohälsa själv. Det är ganska många inom hälsobranschen som har lärt sig genom att man själv har haft någon form av ohälsa och tvingats läsa på och söka egna lösningar. Och så. Men jag har aldrig haft, utan jag har ju bara varit genuint intresserad av människan och var vi kommer ifrån. Från ett intellektuellt håll helt enkelt, att läsa på människans evolution. Jag var väldigt intresserad av det området.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Och det var väl i början av 2000-talet som jag slukade massa böcker. Och sen har jag alltid älskat själv att träna och varit intresserad av mat och hälsa. Så det var där det började. Läste sjukgymnast och rörde mig inom den akademiska världen, men där är man ju många gånger väldigt fyrkantig och man behöver söka sina egna kunskapsvägar för att lägga de här ytterligare pusselbitarna ovanpå det akademiska. Så det gjorde jag. Gått min egen väg. Det är lite grann av min personlighet.
Spännande. Jag känner igen det faktiskt delvis i mig själv. Jag jobbar ju också med en hel del hälsocoacher i Sverige och utomlands också, särskilt i USA då. Och där många faktiskt har den här bakgrunden, de har haft någon slags ohälsa, någonting har pågått så här. Men jag har ju inte haft det själv egentligen. Jag har ju så här haft kanske skador då i träningen och så, som jag försöker undvika liksom. Men det har inte varit sådana här dramatiska grejer egentligen, utan det har varit mer från det här, kanske nästan nyfikenhetsperspektivet. Så som jag börjar titta på det och gräva och så här. Sen har det varit folk runt omkring mig som har haft ohälsa. Så jag har ju sett värdet i det då. Men då tänker jag också, Jonas, i podden, vi har haft Peter Martin som gäst i den här podden, till och med inte bara en gång utan två gånger. Så, och det har ju varit med ett av de allra mest populära avsnitt också, våra mest populära deltagare. Och det är ju det här, kanske då primal som jag kallar det, eller paleo. Men om du skulle beskriva funktionsmedicin eller paleo, Jonas, hur skulle du liksom definiera det? Vad är det handlar om egentligen?
Jag brukar ju se det som två steg, att funktionsmedicin är ju, det är både en arbetsmetodik för alla som coachar andra, men det är också ett kunskapsområde som handlar om att söka de underliggande orsakerna bakom kronisk ohälsa, att inte bara symptomdämpa och lyfta fram, utan att lyfta fram livsstilen, sund livsstil, som en behandlingsmetod vid olika sjukdomar. Och den är ju enormt potentiell. Så det är ju det. Men sen så kan man ju i funktionsmedicinen ha lite olika ingångar när det gäller kosthållning och så här. Man behöver inte alltid ha ett paleoperspektiv. Men både Peter och jag, vi tycker ju det är otroligt viktigt att ha det här revolutionära synsättet. Så vi bygger ju grunden på paleotänket och sen så kommer funktionsmedicinen ovanpå. Men så ser det inte alltid ut. Åker man på de här funktionsmedicinska konferenserna i USA, då har de inte alltid paleoperspektivet, utan då är det väldigt mycket vegetariskt och ibland vegansk infallsvinkel till det här med funktionsmedicin. Så det är, man kommer från lite olika håll. Men både Peter och jag, vi tycker att det som verkligen leder till resultat, det är när man börjar med paleo och lägger funktionsmedicin ovanpå. Det är kraftigt.
Och vad har du märkt för resultat själv då?
Jag har ju märkt, även om jag inte kommer från en ohälsa och sådär, så man kan ju alltid optimera sig och hitta nya nivåer av hälsa. Och det är ju det som är skithäftigt. Det vet ju ni också. Det kan ju handla om att man får en ännu lugnare mage, man får ännu mer energi i vardagen, man har ett bättre fokus, man blir effektivare och man blir ju sin bästa version av sig själv, och det är ju då man kan ge väldigt mycket utåt till andra grejer. Så det är väl det jag har märkt själv. Och sen, ja, nej, har jag haft någon ohälsa?
Ja, det... Har du ingen ohälsa?
Jo, det har jag väl haft, om man tänker rätt då. Ja, men min svaga punkt kan ju vara stress, som hos många andra entreprenörer. Det är ju det som lägger lite grann locket på optimal hälsa. Man har lite för mycket stress i perioder. Det kan gå ut över sömnen ibland. Min hud, hyn har varit det som kan, när jag har stressat mycket eller glidit ur min livsstil lite då, så visar det sig i hyn hos mig. Jag kan känna det att jag blir torr, kan få lite utslag, blir lite så rödflammig. Så det är väl min svaga punkt. Alla har vi ju våra svaga punkter, utlopp när vi inte riktigt lyckas hålla det som vi har lärt oss. Mm. Så ser livet ut. Det är inte alltid raka spår fram.
Nej, men det är jätteintressant just det. Just med stress och press liksom. Ja. Att det är någonting som egentligen mer och mer har skapats av vårt samhälle i den miljön vi lever i. Det var ju en annan stress på stenålderstiden än vad det är i dagsläget liksom.
Ja.
Och det här är ju lite intressant. Jag läste någonting om Dalai Lama liksom. Han bara, vad är depression och stress? Han hade aldrig hört talas om det innan han kom till västvärlden liksom. Han bara, förklarar jag förstår inte. Vad är stress? Vad är press? Och vad är depression? Han hade aldrig hört talas om det, för de hade inte det där. För att de lever under andra förhållanden och på ett annat synsätt.
Ja.
Och hur ser du på det, att relatera till stress? Hur det påverkar oss? Varför tar vi till oss stress? Vad är det som gör att vi gör det?
Ja, men det är jättemånga dimensioner. Stress kan ju vara så otroligt mycket. Den kan ju vara fysiologisk med svängande blodsocker och kronisk inflammation i kroppen. Där kroppen hela tiden försöker kämpa med att föra tillbaka den till homeostas, till någon sorts neutralläge. Det är ju en form av stress. Och sen så har vi allt det psykologiska och det emotionella, och det finns ju otroligt många delar i det där. Men det du sa där, det är ju superintressant att den här krocken mellan vår biologi och dagens samhälle, den är ju så uppenbar. Och det skapar majoriteten av alla symptom och sjukdomar. Ja. Ändå är det någonting som man fullständigt nonchalerar inom sjukvården. Ja. Det är egentligen helt obegripligt.
Mm. Ja, det är jätteintressant.
Man har de glasögonen med sig.
Men utveckla, det är ett spännande där, men utveckla lite Jonas hur du ser på det här liksom paradigmskiftet eller den här krocken liksom i det moderna samhället jämfört med om vi går tillbaka i tiden och vårt evolutionära förflutna.
Ja, men det här är ju en av mina hjärtefrågor. Jag får ju en pulshöjning på 10 slag här, bara du ställer frågor.
Det är bara att köra.
Ja, det är bara att köra. Nej, men att för många av de här delarna är inte helt PK. Vi lever ju i ett samhällsklimat där åsiktskorridoren är väldigt smal och allting ska vara så otroligt politiskt korrekt. Och så fort man glider ut lite grann till höger och så trampar man någon på tårna och det är någon som känner sig kränkt, och likadant åt vänster och likadant fram och tillbaka. Så det är ganska nedkrympt det som anses vara politiskt korrekt. Men om man bara gör sig fri från alla sådana föreställningar och titta på människan, så är ju vi en produkt av den maten vi äter, det som vi exponerar kroppen för ute i naturen. Vi kryper, krälar, går, springer och tar oss fram, och vi utsätts för akut stress lite då och då, och det ska vi göra, men vi ska återhämta oss däremellan varven. Och vi ska inte ha tillgång på mat 24 timmar om dygnet, och fasta är någonting helt naturligt, men idag så anses det många gånger vara extremt. Och vi kan prata människan, vad vi evolutionärt är byggda för, ur en, alltså när det gäller barnuppfostran och grupp gruppen och individualisten kontra kollektivet. Och det finns så många olika glasögon på det här. Men det ger väldigt många svar på varför vi slits i det här moderna samhället. Varför vi mår dåligt och inte riktigt kommer till rätt. Och till exempel nu under pandemiåret som vi har haft, att betydelsen av sociala kontakter, att vi är en gruppvarelse, att vi tycker om att vara i gruppen. Vi har ju drivit fram det här individualistiska samhället ganska så ordentligt. Och idag så kan vi vara ganska så individualistiska. Och på ett sätt är det ju positivt att vi alla kan självförverkliga oss själva och optimera oss själva. Men samtidigt så märker vi ju nu att vi kan inte bara sitta hemma och göra allt det här själva. Vi behöver ju sociala kontakter. Vi behöver en kontext. Vi behöver ett sammanhang. Det är jätteviktigt, för annars blir vi ju knäppa. Så ja, det är jättemånga delar av det. Så jag brukar ju säga så här att vi mår ju fantastiskt bra när vi får utsätta våra vävnader för växlingar mellan olika tillstånd. Så det skapar ju flexibilitet i våra vävnader. Att vi utsätter kroppen för värme och kyla. Nu är det jättepopulärt med kallbad. Och vi utsätter kroppen för mat och fasta, vila, hård träning. Men mångas vardag är ju inne i mellanmjölken. Att
ja.
Man ligger och lufsar på i vardagen. Och bäddar in den i väldigt mycket bekvämlighet. Och ska man ut och träna så tar man sin 5 km runda i lite matlig takt som man alltid gjort de sista 5 åren. För det är bekväm träning. Man bekvämlighetstränar, komforttränar. Så människor utsätter inte sin kropp för de här växlingarna och tränar kroppen på att parera och växla. För det är ju väldigt vitaliserande. Så bara där har vi ju svaret på mycket av vad är det som leder till god hälsa. Jo, ät bra mat som naturen ger. Ät mycket mat i perioder, men fasta emellanåt. Vila, det är jättenyttigt. Träna högintensivt när du väl tränar. Följ dygnsrytmen. Mycket ljus på dagen, mörker på kvällen. Och var en individualist i perioder, men sök också de sociala sammanhangen. Så kan vi hitta den här dynamiken i vardagen, så är ju det otroligt vitaliserande.
Ja, jag måste ju dela det, Jonas. Jag under vintern här, när jag var i Spanien faktiskt, ska jag säga. Jag har ju berättat innan i podden så cyklade jag så här 600 mil någonting, jättevarmt, 30 grader plus och så här. Så ja, men jag kom hem till Sverige, kommer ju vintern komma. Hur kan jag använda landet Sverige? Ja. För det kommer vara kallt och mörkt. Och så, hur kan jag använda landet liksom på bästa sätt? Jo, men jag ska ju bara fortsätta träna som vanligt liksom. Mm. Utomhus, gärna i shorts och bara köra köldlöpning då. Och du har ju gjort det utan några som helst problem, och det är så fantastiskt vitaliserande. Det känns ju helt magiskt, och om det snöar eller regnar spelar ingen roll, för jag bara får ju det liksom över kroppen och jag vaknar på ett annat sätt. Jag utsätter ju huden på något sätt för naturen så här, och det är en helt annan grej. Det jag lärt mig då, det jag inte tänkte på innan, var att när jag börjat göra det och ser andra människor som också är ute och tränar och de är påklädda och det är lager på lagerprincipen och det är mössa och vantar. Ja, men det är ju som om de var hemma inne på soffan liksom, fast de rör på sig. Det är ju samma miljö liksom. De är ju, det är fortfarande 20 grader varmt. De är kläder på sig så här. De använder ju inte landet.
Nej.
Så det blir jättekonstigt. Det är ju som att man är hemma och så går man ut i sin komfortzon så här. Är alltid i sin bubbla liksom. Man blir aldrig utsatt för någonting.
Var det någon som sa, don't ask what you can do for your country, ask what the country can do for you.
Exakt.
Gammalt citat.
En annan nivå.
En annan nivå, precis. Vad kan landet, vad kan miljön, den yttre miljön göra för dig just nu?
Ja.
Det är jättebra. Ja.
Men det är precis som på sommaren då, när det är varmt och svettigt så här, men jag gillar ju det med liksom. Det är ju den här extrema utsättelsen för de olika grejerna, för jag är ju helt inne på den här linjen där nu, Jonas. Ja. Jätteviktigt.
Och när vi pratar mat så är det just, där har vi ju tappat säsongsvariationen. Vi är inte, man kan ju tänka sig att om vi hade gått omkring på de här breddgraderna för 10 000 år sedan, gå ut i naturen och försök hitta vegetabilisk mat och äta, om vi nu backar en månad tillbaka när det var väldigt kallt. Nej, det finns inte. Alltså under vinterhalvåret så är kroppen väldigt anpassad för animalisk mat och möjligen då lite mer vegetabilisk mat på sommaren när det finns mer grödor ute. Och den variationen och att äta efter säsong, det har vi tappat helt och hållet. För nu när vi går in i matbutiken så hittar vi ju det här berget av grönt och frukt som finns året runt.
Mm. Ja, men det är ju mycket kunskap som har gått förlorad när det gäller just kosthållning och gamla seder och gamla sätt som de tog vara på maten för. För saltade de köttet till exempel, de rökte det på ett annat sätt och konserverade grönsaker så att det blev mycket bättre mat, liksom syrliga grönsaker och allt detta. Detta har vi nästan tappat idag, liksom, alla de här olika sätten. Och det är ju jätteviktigt att ha den kunskapen, speciellt vi pratade om preppning innan. Ja. För vi vet ju inte hur framtiden kommer se ut, liksom. Och då, ju mer man kan att ta vara på sig själv i alla miljöer, alla situationer, ju mer multitaskad du är, många färdigheter då, desto bättre anpassad är du för att överleva i de rådande omständigheterna som kommer ske.
Ja, ja, men visst är det så. Och när det gäller kost så är det mycket som har gått förlorat. Det är mycket bättre att köpa en bok i näringslära från 1920 än från 1970. Och receptböcker också. Jag har utdrag från receptböcker från 1920 där man gav råd till diabetiker. Ja, du ska äta fläsk och kål och du får njuta av goda ostar, men fullfeta varianter och sen ändrades råden helt och hållet. Men vi hittar ju mycket bättre kunskap i böckerna från 1920 när det gäller recept och näringslära än 1970.
Nej, men och det är ju titta på, folk dricker ju mjölk och grädde, lättgrädde. Jag kör ju alltid rent smör, ren grädde om jag ska använda någonting till exempel. Ha någon så rena produkter som möjligt.
Ja. Bästa maten har ingen innehållsförteckning.
Nej, exakt. Så tänk på det ni som lyssnar. Tänk på vad ni äter, vad ni stoppar i munnen och varför ni stoppar i munnen.
Ja, det är viktigt.
Jag har en, du kanske kan måla upp en bild, Jonas, eventuellt liksom, för lyssnaren här. Man lyssnar ju så på podden, tänker jag. Hur, om vi tänker oss de norra breddgraderna här i den här årstiden, vi är i februari, vi går tillbaka kanske 10 000 år. Hur tänker du dig att det kunde se ut så under en sån säsong, till exempel med kosten och rörelse och liknande?
Ja, men här uppe i Norden för 10 000 år sedan, då var det ju, då smälte ju isen bort, så att då började vi ju komma här uppe på de riktigt kalla breddgraderna. Men vi sökte oss upp i Europa och Norden i takt med att isen smälte, och då var det ju väldigt mycket animalisk jakt på djur. Människan var ju storviltsjägare i de europeiska skogarna där i takt med att isen drog sig undan. Men sen så kom ju också grödor allt eftersom, både män och kvinnor, vi har ju levt väldigt mycket utomhus, vi hade olika rollfördelning i sökandet efter mat, och där kan vi ju diskutera också om män och kvinnor är anpassade för lite olika typer av mat. Det kan nog både vara arv och miljö. För vi kan nog konstatera att kvinnor som grupp har lite annorlunda matpreferenser än vad män har som grupp. Det kan både vara gener och miljö i det. Apropå ett område som inte alltid är så jätte PK och så här när man pratar män och kvinnor. Men det är ganska uppenbart. Det var ju så att vi alla hade ju både män och kvinnor hade ett ansvar för att samla in mat till gruppen. Och män var ju möjligen de som då jagade i större utsträckning och kvinnor plockade vegetabilier och sen samlades man och åt tillsammans och delade maten. Så det var ju väldigt, det var ju byggt på grupp, på solidaritet med gruppen, matinsamling. Men vi rörde oss ut i naturen, och högvaluta har ju alltid djur varit, därför att det ger så mycket mer näring och kalorier per arbetsinsats än att plocka växter. Så det har alltid varit det mest eftersökta, oavsett vilken tidpunkt under människans evolution vi tittar på. Och sen har vi då haft mer eller mindre tillgång på grödor. Så givetvis är så är det många delar av djuret, inte bara muskelköttet som vi gör idag, utan man tog tillvara på alla delar och man satt ju och knaprade brosk och ben och fick i sig den näringen som sitter där. Riktigt det beteendet har vi ju inte idag när vi äter animalisk mat. Nu äter vi muskelköttet, filén. Mm.
Hur ser du då på, det är ju som du sa innan där, att man behöver vara fasta, man behöver inte äta så himla mycket jämt och ständigt. Och, det är ju så att folk i dagsläget, jag säger gemene man, ofta ser att man ska ha frukost, lunch, snacks, mellanmål, kvällsmat och gärna någonting extra på det också. Hur ser du på det?
Ja men det stämmer ju inte. Alltså att vi ska äta var tredje timme är ju ett ganska dumt råd. Det är inte bara så att det är neutralt, utan det är till och med dumt. Därför att vi behöver tarmar som får vila från matintag. Vi har ju någonting som heter ett migrerande motorkomplex, Migrating Motor Complex, MMC brukar man förkorta det. Det är stora peristaltikvågor genom tarmen som sker var tredje, fjärde timme någonting. Och de vågorna, de sköljer ju igenom tarmen för att rensa rent och försvåra för olika bakterier och virus och mikroorganismer att bosätta sig i tarmen. För att det är ju en väldigt gosig miljö, 37 grader varmt. Det är jättegott i vår mag-tarmkanal för många bakterier och virus. Mm. Och goda bakterier ska vi ha där. Men kroppen har ju ett antal system då för att försvåra för dåliga bakterier att bosätta sig där. Bland annat då MMC. Men det här hämmas ju när vi äter. Så äter vi var tredje timme så slår man ju ut den här mekanismen. Så att det underlättar ju då för dåliga bakterier och andra mikroorganismer att bosätta sig i vår mat-tarmkanal. Och det här är så utbrett. Det är så många i dagens samhälle som går och småäter och som har massa saker i sin mage och tarmkanal som man inte ska ha. Och det skapar ohälsa.
Vad är det som har, du nämnde innan där då, kokböcker från 1920. Jag har två frågor, men vi kan ta en andra fråga senare kanske. Dels undrar jag bara vid sidan om, var hittar man kokböcker från 1920? Det kanske du har tips om sen. Och sen undrar jag också så här, men vad är det som har hänt då? Från 1920 fram till idag? Varför har det blivit så upp- och nedvända världen allting?
Ja. Var hittar man kokböcker från 1920? Ja, ibland får jag saker ting skickat till mig. Och, det här var en bild som jag tror jag fick från, jag tror det var via kostdoktorn, dietdoktorn, ja. som hade något utdrag. Men sen så fick jag också låna en receptbok från min ingifta faster.
Ja, okay.
Som är från Tyskland och hon hade en tysk bok i näringslära och det var några recept också från 1920 på tyska. Nu är ju min mamma också från Tyskland så jag kan ju inte godgöra med det. Och det var också samma råd. Jättebra kokbok och jättebra näringslära. Så, men det är inte lätt att hitta. Jag fick det skicka till mig och man kommer över det på lite olika sätt. Det finns, vad är det som har hänt sen?
Det finns ju antikvariat.
Ja, precis. Det skulle man faktiskt kunna gå till och leta gamla böcker. Mm.
Kul. Ja, precis. Vad är det som har hänt då? Liksom? För vi har ju haft Peter Martin också på podden. Och vi har haft Peter Jonsson i podden också. Och det är ju samma tänk eller upplägg. Alltså någonting har ju gått knas här under den här resan. Ja. Såklart liksom. Men från 1920 till 2000 år, 100 års utveckling.
Ja. Ja, men det är ju ett antal olika delar. Dels givetvis så har vi ju vår industriella utveckling som har varit bra på alla möjliga sätt och vis. Men vi har ju också industrialiserat allt från matproduktion heter. Och det har ju fått med sig då att vi processar majoriteten av mat idag. Och för att göra det storskaligt. Det finns ju fördelar med det, men det kommer ju också med en prislapp som många gånger blundar för. Sen har vi ju haft en läkemedelsindustri, den medicinska utvecklingen, och där brukar jag ju peka på att ett stort misstag under 1900-talet är ju att man inom den akademiska världen har särskilt biologi från medicin. Medicin har varit ett område som har varit tekniskt, industriellt, läkemedelsorienterat, väldigt naturvetenskapligt, och den biologiska delen av det hela, det har man ju inte tagit med i den resan överhuvudtaget. Så tittar man på olika program idag inom den akademiska världen, så biologi är ju på en institution och medicin på en annan institution. Det blandas ju inte, och därför har vi tappat kopplingen mellan människan som biologisk varelse och det medicinska.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Den kopplingen finns inom veterinärmedicinen på ett bättre sätt. Där förstår man liksom att djur behöver exponeras för den naturliga livsmiljön för att må bra. Men det är väl vårt intellekt, nu kommer vi in på filosofi här, men det är ju superintressant. Men det är väl vårt intellekt, våra högre kognitiva funktioner, som är vår största tillgång, men det är väl vår största fiende också, att vi ska intellektualisera allting. Och därför har ju evolutionsbiologi, som handlar om ganska så grundläggande, primitiva saker, det har inte varit intellektuellt nog. Det har inte värderats tillräckligt högt. Och sen så passar det inte heller riktigt in i den vetenskapliga modellen som vi har tagit fram som är designad för att utvärdera effekten av ett sockerpiller mot ett läkemedel. Den modellen är inte designad för att utvärdera olika delar av vår livsstil på samma sätt. Så det är väl det som har hänt under 1900-talet. Kan ni komma på något mer som har hänt? Det är säkert många dimensioner på det, men...
Det finns nog jättemycket, men det är ju också så att det finns ju stora nationella bolag som faktiskt är ganska marknadskraftiga med snabbmat och allt detta, och socker, godis, transfetter, you name it. Det finns hur mycket som helst som trycker på med all reklam och till och med gratisreklam, gratisprodukter för att få fast människor i de här olika produkterna.
Ja.
Om vi ska vara ärliga, liksom, ja. Så är det ju mycket så.
Ja, visst. Och då leder det fram till frågan, vem är det som styr världen egentligen? Ja. Det kanske inte är föremålet i den här podden.
Jo, absolut. Det tycker jag är jätteintressant. Vem är det som styr världen? Alltså, det är egentligen varje enskild individ att faktiskt ta vara på sina val och handlingar. Att faktiskt vara medveten om vilka val vi själva väljer. Att titta på det. Varför tar jag den här chips? Varför tar jag den här chipspåsen? Eller kan jag ta den här goa... svenska äpplet från mammas trädgård till exempel. Alltså, de här valen är ju så viktiga, för vi röstar ju varje dag i alla avseenden.
Men det är väl också det är som om man går in på ICA eller Willys eller någonting liksom. Det är ju hyllmeter med godis och choklad och sånt, och ena sidan är det ju mitt ansvar att liksom hålla min hälsa. Och vi körde ett poddavsnitt här också innan om hälsa eller om ansvar och meningsfullhet då. Men om jag går igenom de här metrarna, genom förbi de allt det här godiset, så är det mitt ansvar att hålla min hälsa så här. Men det är också triggers hela tiden liksom. Jag vill ju ha det här godiset. Jag får ju en addiction här. Jag vill ju ha någonting hela tiden. Så det är jättesvårt. Ja. Å ena sidan är det ju det personliga ansvaret. Å andra sidan blir det påtryckta grejer hela tiden. Reklam eller Facebook, social media. Och man ska hålla på överallt. Det är ju de aspekterna, tänker jag.
Och där kan man ju tänka så här att vi bär ju vårt egna hälsoansvar. Det, den utgångspunkten måste vi nog ha. För annars är vi ute på... väldigt slak lina om vi ska lägga det ansvaret på någon annan. Vilket många gör. Många vill ju lasta det till samhället och sjukvården. Och så här. Men till syvende och sist så måste vi bära det ansvaret själva. Men det är svårt idag därför att vi lever i en väldigt toxisk miljö. Vi behöver ju navigera fram och undvika en himla massa fällor varje dag. Det är bara att gå in i en matbutik och titta på hur det ser ut och hur vi har byggt upp vårt samhälle och vi har den här mängden kemikalier runt om oss och vi har det väldigt bekvämt, vi behöver inte röra på oss, vi har kylskåp 24 timmar om dygnet och vi har ett arbetsliv och en kultur med en hög stressnivå, så alltså det är väldigt svårt att stå emot många yttre faktorer. Så därför tror jag att ska vi på allvar förbättra folkhälsan. Därför att vi kan ju som individer navigera igenom, men det kräver ju väldigt mycket energi. Vi gör ju det och vi ska stå emot och det, utgångspunkten är ju att vi har en inneboende kraft och motivation till det. Men tänk då alla människor som mår riktigt dåligt, som inte har det. Det blir väldigt svårt. Så ska vi förbättra folkhälsan i stort, då måste vi förändra miljön som vi lever i. Vi måste få bort allt strunt och det som kapar vår hjärna. Och så.
Ja, och det är ju ingen lätt uppgift, men det ligger ju återigen, det som du gör, det som Erik gör, det som jag gör. Alltså det ligger återigen i varje enskild människa hela tiden. Att om varje enskild människa som är lite mer påläst, som har lite mer kunskap kring detta, sprider budskapet hela tiden att och sprider det mer och mer, till slut kommer det ju sippra. Om alla gör sitt ansvar, de som har kunskap, men sprider den vidare på alla sätt de kan, så kommer det till slut kunna ändras. Det är min personliga tanke då, men det kanske inte stämmer, men det är vad jag önskar i alla fall.
Ja, men det är jätteintressant det du säger, för det är ju lite grann världsordningen och hur åstadkoms förändringar, för att det är ju gräsrotsrörelser som kan bli väldigt betydelsefulla här framöver. För att jag är ganska pessimistisk när det handlar om det politiska systemet. För politiker lever i 4-årscykler. De vågar inte ta de stora revolutionerande besluten som behövs för att verkligen förändra. Därför att det passar inte in i det politiska livet helt enkelt. Att vi återvalde om 4 år så. Det är därför det är otroligt svårt att genomföra de här förändringarna som behövs för klimatet och när det gäller då folkhälsan. Så den kraften till förändringar, den kommer ju inte från politiker, utan den kommer från enskilda människor. Och sen har vi samhällets institutioner då, som sjukvården och företagen och myndigheter. Och där kan man ju kräva att... till exempel som sjukvården då, där har man ju ett ansvar ändå att ta till sig ny kunskap och föra in i sjukvården. Men där finns en otrolig tröghet. För det är ju en stor koloss som är så förändringsobenägen många gånger, så att det går väldigt, väldigt långsamt.
Hur... För jag håller ju med dig i stora drag där liksom, att det är gräsrotsnivå, men jag tänker också som företagsvärlden liksom, Paleo Institute till exempel, eller Gentleman's Coach eller Two Strong Arms, det är det ju, som jag ser på en entreprenörskap, så är det ju någon som vill göra en förändring till det positiva, givetvis då värdegrund och liknande. Som att om det kommer samhällsförändring, så är det från gräsrötter och sannolikt någon form av företagare eller entreprenörsvärlden. Liksom. Man kommer med nya idéer, klimatlösningar och liknande. Och har någon tanke om det liksom? För du har nu ändå varit med och byggt upp Palli Institut. Du vet, du är ju entreprenör och också har liksom ett sånt ett mindset, kan vi kalla det.
Ja. Jo, precis. Det är ju ett mindset och det är en livsstil. När jag började så var det, fick jag faktiskt rådet från någon faktiskt en läkare som sa till mig att Jonas, kan du bygga upp en affärsidé utan att blanda in politiker, så gör det. då blir det mycket friare och du kan göra som du vill. Men jag tror det är att entreprenörer och företagsverksamheten driver ju samhället framåt. En otrolig innovationskraft framåt. Och jag tror att i det här landskapet som vi har med sociala medier och väldigt bra möjligheter att hitta våra communities. Det är ju våra stammar. Det är ju stammen, lägerelden, dansen kring lägerelden. Det är den vi behöver. Och nu via sociala medier så kan vi ju hitta våra communities. Jag tror att vi framöver kommer att följa och lyssna på communities i mycket, mycket större utsträckning än statsapparaten, nationerna. Vi hittar var vi hör hemma någonstans och då driver vi oss framåt i de kanalerna.
Nej, men det är bara att titta på, alltså, det har du helt rätt, det är bara att titta på stora YouTubers, influencers, alltså de har ju sån enorm makt liksom. Alltså lägger de ut till exempel en produkt, barnen och ungdomarna köper ju det med hull och hår.
Ja.
Om de lägger ut 5 godispåsar, ja, vi har en utlottning här på detta, detta, detta. Alltså, det är så tragiskt att se. Jag ser ju detta liksom och i sociala medier. Jag är ganska aktiv i sociala medier, så jag har ju fått ganska mycket kännedom om en viss del av det. Jag fortfarande är mycket kvar att lära, men man ser väldigt mycket och det är en väldigt stor kraft att påverka samhället genom sociala medier. Det är bara att titta på Donald Trump. Han använde sociala medier när han vann valet. Och olika sätt, på olika sätt och vis. Så att sociala medier är en otroligt kraftfull plattform.
Mm.
Och det är som du säger, jag tror att communities eller starka enskilda individer kan påverka väldigt mycket.
Ja. Ja, men nu har vi ju en diskussion också om det politiska gentemot de här sociala techjättarna och hur vi ska organisera och reglera det här. Och det är en jätteviktig debatt vi har framför oss. Men jag känner ju lite grann så här att jag, precis som ni, vi bygger ju communities inom paleo. Det sättet att se på kost och hälsa och individen och kollektivet och allt vad paleo kan stå för. Och vi samlar ju skaror som följer oss, som tror på det som vi gör. Och vi bildar ju vår community och brinner ju för det. Samtidigt så brinner jag då för funktionsmedicin och för alla de människor i vårt samhälle som inte har egen kraft och egna möjligheter till att på allvar påverka sin situation. Det är där vi behöver en sjukvård som stöttar. Och då vill jag vara med och revolutionera den sjukvården och ta den till steg 2.0. Det är inte att vi har ju jättebra delar av vår svenska sjukvård, men på vissa delar så behöver den utvecklas och komma till nästa nivå. Och det är det som är funktionsmedicin och det är det jag arbetar på. Så jag ser lite grann mitt kall här i livet, mitt why när jag stiger upp på morgonen, det är lite tudelat där. Jag brinner för att skapa paleo-communityt och bara gå den vägen. Men jag brinner också för att bidra till samhällelig förändring för de människor som inte har egen kraft att förändra sina liv.
En fråga. Hur ser du på österländsk medicin?
Ja, men jag är jätteöppen och nyfiken för många alternativa delar och det finns ju jätteintressanta delar i den österländska medicinen och vissa delar har ju kommit in och blivit rumsrena i den svenska skolmedicinen. Akupunktur är en sån del.
Mm.
Det är ganska vedertaget som smärtbehandling till exempel på sjukgymnaster och så. Men det var ju väldigt alternativt om vi bara backar många år tillbaka. Och det finns säkert fler exempel på det. Så det finns säkert jättemycket inom det österländska som vi har att lära av. Jag tror på blandning av västerländskt och österländskt. Och jag tror jag sitter och skapar en artikel just nu för min hemsida med rubriken evidensbaserad eller evidensbegränsad.
Ja.
Jag menar på att väldigt många som anser sig vara evidensbaserade är i praktiken ganska evidensbegränsade. Vetenskap är viktigt, men den har sina begränsningar. Och man måste våga titta bortom vetenskapen och söka sig bortom det för att, ja, hur man nu ska uttrycka det, hitta nästa nivå av sanning eller så, sanning för en själv. Om man bara går på vad vetenskapliga studier säger så blir man väldigt fyrkantig och begränsad i sitt sätt att se på människan.
Det är väl egentligen, jag har ju tänkt de liknande tankar då. Om man tänker sig att man inte kan applicera någonting förrän det finns en vetenskaplig studie i det.
Mm.
Och man tänker sig all möjlighet, allting som finns i livet, allting som är omgivna av, givetvis är det inte särskilt mycket det finns studier kring egentligen. Liksom. Det måste ju vara ytterst begränsat. Så.
Ja.
Så då lever man ju ändå i en kokong om man bara utgår ifrån det. Men det är väl också så här... Men det är mycket som vi pratar om också så här med Peter Martin och liknande, så att ja, men testa och prova liksom, vad är det som funkar för dig då givetvis. Och sen tänkte jag också en reflektion här kring det du berättar om att göra gott, att göra varför du går upp på morgonen. Så att du vill ha liksom någon större påverkan. Jag känner ju också det, jag jobbar ju med många så här primal health coaches då, sån här primal utbildning jag själv gick i USA särskilt. Där om vi kan jobba mer tillsammans, liksom, flera med liknande mindset, vi jobbar tillsammans och vi i sin tur kan nå ännu fler människor som kanske är kunder eller klienter eller om man har på sociala medier eller någonting. Då skapar man ju en våg, en positiv våg som en positiv tsunami till slut då, som gör den här skillnaden. Och det är, när du berättar också om institutioner och så här, jag har också erfarenhet fast i andra sammanhang då. Vill man göra någonting i en statlig myndighet så är det ju som att försöka styra ett containerfartyg. Alltså det tar ju oändligt med tid, det händer ju aldrig någonting. Man får ju sitta där och träna på sitt tålamod och bli professor liksom. Det tar ju tid.
Och de här samhälleliga institutionerna, de kan ju fylla sin uppgift. Det är ju för att garantera stabilitet i samhället. Och det finns ju något värde i det. Men det är ju väldigt utmanande i en väldigt snabbt föränderlig värld. Då måste vi ställa krav på att våra institutioner ska kunna anpassa sig väldigt snabbt. Och det är ju inbyggt i systemet att de inte riktigt kan det då.
Mm.
Och det skapar ju frustrationer. Och ett jättebra exempel på det är ju då att vi har en sjukvårdsapparat som lägger... tror i Sverige lägger vi 3% av sjukvårdsbudgeten på prevention, på förebyggande insatser. Och så har vi 2/3 av vår sjukvårdsbudget går ju till att behandla kroniska livsstilssjukdomar. Men vi ger ju inte behandling i form av livsstilsråd, det som faktiskt hjälper mot de här sjukdomarna, utan vi lappar och lagar med läkemedel. Så att vi har en naturlig mismatch mellan sjukdomsmönstret i befolkningen och det som vår svenska sjukvård erbjuder.
Mm.
När det gäller just kroniska livsstilssjukdomar. Sen så är den är ju fantastisk när det gäller ortopedi och akutmedicin och infektionsmedicin. Och så, men just när det gäller kroniska livsstilssjukdomar så är det en otrolig mismatch.
Mm. Men berätta lite om Paleo Institute och där. Vad är det ni gör där? Vad är det för någonting? För lyssnaren här som inte har aldrig talat om Paleo Institute, vad gör ni för någonting?
Ja, vi utbildar ju kost- och hälsocoacher och personliga tränare. Så vi har yrkesutbildningar som är mellan 6 till 24 månader kan man säga om man vill läsa ända upp till funktionsmedicin.
Mm.
Så vi utbildar ju människor som vill coacha andra i det här med paleo och funktionsmedicin som värdegrund, genomsyrar allt vi gör. Och sen har jag ju då funktionsmedicinska vårdutbildningar med Peter Martin, så vi utbildar svenska vårdgivare, och det är ju fantastiskt att se att det händer ju saker och ting. Vi är ju inne i ett skifte. Det kommer att ske förändring. Det är bara det att det går väldigt långsamt, men vi märker ju bara på de här åren som vi har varit igång att vi har fler och fler läkare och sjuksköterskor och andra vårdgivare som söker sig till våra utbildningar och det här sättet att se på ohälsa och hälsa. Så det är fantastiskt roligt. Så vårt fokus är yrkesutbildningar, men sen har vi också vi erbjuder många digitala kurser och mindre kursutbildningar. Så. Ja, det är lite grann av vad vi gör.
Spännande. Och jag har faktiskt en fundering till här. För jag vet att du tränar en hel del, Jonas. Kan du berätta lite om det? Vad är det du gör?
Jag ligger ju i lägen mot dig, Erik.
Vad sa du?
Jag ligger ju i lägen mot dig.
Nej, det vet jag inte. Vi har bara olika distanser kanske någonting.
Det var ju det vi skulle göra. Vi planerade ju en träningsresa. Ja. Vi har följt med på den. Det var ju då i mars 2020, så att den ställdes ju in. Så det var synd att den inte blev
av. Det var ju tråkigt.
Ja, det var jättetråkigt.
Ja.
Nej, men jag älskar träning. Jag tränar inte så fasligt mycket, utan det är 2-3 på sin höjd 4 pass i veckan. Men oftast blir det 2-3 gånger. En kombination av styrketräning och löpning, kondition. Jag tränar och tävlar veteranfriidrott, så att jag älskar ju sprint och högexplosiva intervaller. Och jag fokuserar ju min styrketräning för löpstyrka för att kunna bli bättre som sprinter. Och det här gör jag som 45-årig man i sina bästa år, och det är otroligt vitaliserande.
Visst, du kom väl i topp i någon tävling nyligen, eller har jag drömt det?
Nej, för ett år sedan så, det var ju februari 2020, då var det ju veteran-SM i Malmö, och då hade jag ju, jag fick ju en bronsplats på 400 meter, sen hade jag silvermedalj på 200 meter i en kvart innan jag i högtalarna hörde att jag blev diskad för att jag hade tydligen sprungit på linjen i kurvan.
Jaha, oj då.
Ja, så jag fick aldrig den där silvermedaljen. Men en brons. Jag har några medaljer från tävlingar bakåt i tiden.
Ja, ja. Nej, men roligt. Nej, men vi får hoppas att det blir något mer framöver då, med långdistans och allt vad det kan vara. Det vore jätteroligt såklart.
Ja, precis. När du skulle varit med på vår resa. Ja. Men det kommer ju. Men vi hade ju tänkt erbjuda den veckan med dig och med mig. Du skulle få ta hand om långdistansen och jag ta hand om kortdistansen. Och det hade ju varit en superkombination.
Ja, eller hur, vad kul.
Verkligen häftigt. Det är ju vandringen och så är det jakten och flykten. Det är ju palier.
Ja, visst. Det är hela grejen, va? Mm.
En annan fråga. Hur tränar du det mentala då?
Ja. Jag har mediterat tidigare regelbundet. Jag tyckte det har varit ett jättebra verktyg. Jag har haft guidad meditation i en app på telefonen. Går lite i perioder, har inte gjort det nu på över ett år. Men jag ser till att ha återhämtning och vila och stunder utan prestation när jag bara är. Och mina två döttrar som är 13 och 11, de är ju bäst på att dra ner en till nuet och bara vara med dem och leka och busa, tycker jag är jätteroligt. Jag är en reflekterande person och reflekterar mycket över vår samtid, och både när det gäller de stora frågorna men också i det lilla i den vardagen, och tycker det ger en väldigt bra dynamik. Gillar ordet livsstilsdesign, att hela tiden i sitt huvud försöka sträva åt att designa sin livsstil som leder till framgång och prestation, men på mina villkor, så som jag vill ha det. Framgång och prestation är ju väldigt individuellt. Och det är det som jag brinner för när man möter andra, att få fram det hos, hos varje individ. Vad vill man med sitt liv? Och det är det som ni också gör. Jag har en kollega, Johan, vi har mycket givande diskussioner kring många mentala bitar, beteende, kommunikation och varför vi reagerar som vi gör i olika situationer. Så jag tycker att de sista åren så har jag har landat ganska så bra i mig själv. Jag har en separation bakom mig och gått terapi för det och bara jobbat mycket med vad var det som hände och vad är min del i det hela. Och det är ju en del av den personliga utvecklingen. Och landar man ganska så mjukt och skönt efter ett tag, och det kan vara lite kaotiskt fram tills dess, men har en ganska bra bild på vad mina styrkor och mina tillkortakommanden är och finna acceptans för det och tycker om mig själv och känner att jag kan ge till andra.
Det är jättebra att du tycker om dig själv. Det är för att må bra.
Ja.
Och, det är ju väldigt intressant, det för att som jag brukar säga, vi föds ju inte med någon livsmanual. Vi har manualer till våran dator, till våran bil, vi har alltså allt möjligt, men vi har inte någon egen livsmanual, va?
Nej.
Eftersom vårat samhälle, vi har byggt upp ett samhälle i de här olika bunkrarna. Vi har betongbunkrar, vi har träbunkrar, vi har plåtburkar, vi har you name it som vi låser in oss i. Och så har vi alla de här tekniska lösningarna på allting. Så att det är en sån mångfacetterad värld vi har byggt upp nu. Ja. Och vi har inte fått någon egen manual hur vi ska jobba med de bitarna. Liksom. Hur vi ska kalibrera oss genom den här terrängen.
Vi bara titta på hur vi använder digitala hjälpmedel och sociala medier. Vi försöker lära våra barn gränser, men vi kan inte sätta gränser själva heller.
Nej. Yes.
Vi har haft det för kort tid för att hitta rätt i det hela.
Så att, det är väldigt intressant.
Ja, och vi skulle behöva det som du beskrev där, John Andreas. Vi skulle behöva i skolan, livskunskap.
Tack, det var mina mål.
Lära barn att lyssna inåt och känna efter och att bli trygg som människa när man kliver ut i vuxenvärlden.
Så är det. Ja, och den är ju, det är ju det jag förespråkar hela tiden. Det är därför jag gör det som jag gör. Jag är ju livssyftecoach då. Jag tror jag är den enda i Sverige som har den här metoden i alla fall. Där man tar fram det här, och det är ett enormt verktyg liksom. Man kan ha allting inom sig, men har man inte ett verktyg, då vet man inte hur man ska applicera det alla gånger. Och då blir det de här resultaten. Jag får en depression, jag får misslyckade förhållanden, jag får de här olika konsekvenserna som inte alltid är så gynnsamma för att jag inte har något verktyg. Jag vet inte vad jag ska sätta mina gränser, vad jag accepterar och inte accepterar i mitt liv.
Nej.
Det är oftast där problemen uppstår. Mm. Så, min reflektion på det hela där.
Ja. Och där tycker jag det är jätteintressant också att diskutera skillnaden mellan män och kvinnor. Jag tror ju att alla kan vi vara vilsna i det här samhället som vi byggt upp. Jag tror det är många män som är vilsna också. Jag tror att vi, för män, som liten pojke så lär man sig inte att lyssna inåt. När jag växte upp på 70-80-talet så man bet ihop och man skulle inte sätta ord på känslor och känna för mycket. Och det präglar ju en som vuxen. Så många män i medelåldern som då råkar ut för olika livskriser har ju inte verktygen för att möta dem.
Nej.
Och sätta ord på vad man känner och hur man ska hantera saker och ting.
Vad glad jag blir när du säger det. Jag blir så glad. Ja. Jag går igång här nu.
Ja, det är grejer.
För det är precis det jag förespråkar hela tiden. Vi har inte fått av verktyg. Och det är därför jag har tagit namnet Gentleman's Coach. För det är det jag vill lyfta upp. För Men vi har undertryckta känslor. Vi ska vara stora, starka. Vi ska inte gråta. Vi ska inte visa våra känslor. Vi ska inte prata om våra känslor. Alltså vi ska bara lösa allting som kommer. Vi ska vara händiga, vi ska klara allting. Vi ska bara kötta på liksom. Men man måste stanna upp. Du måste andas. Du måste vara människa.
Ja, vad härligt. Ja, det behövs det du gör. Ja, verkligen.
Ja, vi kanske har någon sista fråga kanske.
Ja, det har vi. Men energin gick igång här. Vi har ju en sista fråga nu, Jonas. Och då podden heter ju Lev ditt drömliv. Mm. Så Jonas Bergqvist, lever du ditt drömliv?
Eh, Ja, tillräckligt mycket. Jag har kommit långt, men man är ju aldrig i mål och det är kanske inte heller syftet. Det är någonstans färden som är riktningen som är det viktiga. Men jag lever ändå ett liv där jag idag känner att jag stannar upp och kan känna tacksamhet över det jag har, samtidigt som jag vill vidare till någonting. Och det skapar harmoni. Så att jag lever mitt drömliv tillräckligt idag.
Mm. Härligt, härligt.
Fint, och det är ju så att faktiskt att det är flera som har sagt precis samma som du, att man är harmonisk i det vi gör. Vi känner meningsfullhet och vi strävar efter. Det är klart att man vill utvecklas och lära sig nya saker. Det är en positiv egenskap, för vi kan ju lära oss så mycket. För det är ju en snårig terräng som vi lever i.
Ja.
Och vi behöver anpassa oss och lära oss hela tiden. Det är ju som klimatet, det är vår, det är sommar, det är höst, det är vinter. Du måste anpassa dig. Men nu har vi så mycket annat vi måste anpassa oss efter och förhålla oss till. Så det gäller att anpassa sig och utvecklas hela tiden. Så jag älskar det du sa.
Ja, vad härligt.
Så, om man nu är en lyssnare här, om de vill veta mer om dig, Jonas, eller Palle Institut och så här, vad ska de vända sig då? Har du lite kontaktuppgifter kanske?
Man kan gå in på min hemsida, min personliga hemsida, jonasbergqvist.se med QV. Och eller så går man in på paleo-institute.se. Där kan det vara lite svårare att nå mig. Man kan mejla mig. Ringer man så då kommer man till vår växel och vår fantastiska administratör som vi har. Men man kan gå in på min personliga hemsida och där. Jag är just i färd med att dels lägga upp ett hälsobibliotek för var och en om hur man skapar förutsättningar för sin optimala hälsa. Men sen har jag också en rubrik som heter Folkhälsa 2.0 där jag vill då just driva frågor mer på samhällelig nivå som jag tycker är superintressant.
Spännande. Tusen tack Jonas. Jag tror det finns utrymme för fler podcastavsnitt.
Ja, alltså. Det tror jag med.
Så det är möjligen att du blir gäst här igen snart. Men vi tackar för ditt deltagande här idag. Världsklass, massa info, mycket, mycket värde till lyssnaren här också, tänker jag.
Ja, tack för fina samtal.
Och tack till alla fantastiska, unika, magnifika lyssnare. Tack för att ni har lyssnat på den här podden.
Ha det fint, tack för att lyssna på podden. Ha det magiskt.
Hej.
Tack. Hej.
Ännu ett fantastiskt avsnitt. Tack till dig för att du har lyssnat på vår podcast.
Det vore magiskt om du vill lämna en positiv recension på podden, exempelvis Apple Podcast eller den plattform som du har valt.
Så att fler kommer kunna upptäcka podden och det värde vi bidrar med, så att vi kan hjälpa fler att uppnå sina drömmar. Tack från oss, ha en magisk dag!
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.